Det här är det 93:e avsnittet av pratradioprogrammet Stormens utveckling. Och jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge här i Malmö musikstudio.
Hejsan.
Vad har du med dig för innehåll den här veckan?
Jag har ett potpurri med tre glada nyheter.
Mm-hmm.
Och så har jag såklart din gåva.
Just det.
Ja. Vill du ta den nu eller vill du vänta? Eller vill du liksom suga lite på karamellen? Jag vet inte, eller vill du kasta det över den som ett girigt barn och sliter upp paketet?
Ja, nej, men jag kanske mer var ett sånt barn som gillade att äga andra barn genom att dra ut på det.
Ja.
Att sitta och ha mina kvar medan de hade slitit upp sina papper.
Det är stort av det jag känner.
Just det, för det var det här du flaggade för i avsnittet av frågelådan som kom ut i måndags.
Exakt. Det var också veckans eller månadens tävling.
Mm, just det. Om att du har köpt en present till mig.
För nästan 800 kronor.
Otroligt mycket pengar. Mm. Och den är relaterad till något innehåll i podden.
Det stämmer.
Någon slags intern skämt för poddlyssnare, den här presenten. Nej, men jag tycker vi väntar med det.
Vi väntar med det.
Vi tar det sen.
Tar
den
sist,
här presentöverlämningen.
Mm. Spännande. Nu kommer alla bara scrolla i den här podden.
Ja, just det. Det kanske är dumt, ja. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Jag ska prata lite om hur olika man kan uppfatta saker.
Jaha, för det kan man ju verkligen.
Det tycker jag att det är lite konstigt, så att man förvånas alltid över det. Hur olika man kan uppfatta saker. För jag tror ändå jag har lite grann som utgångspunkt att tänka att man inte uppfattar saker så olika.
Man är speciellt. Nej, det tror jag många gör.
Att botten i mig är botten i dig.
Ja.
Om något är uppenbart för mig så är det uppenbart för alla. Att det är nog min inställning lite grann i utgångsläget.
Ja, men du måste bli väldigt förvånad hela tiden då.
Man blir väldigt förvånad för att det är ändå ganska ofta vi ser att det inte är så.
Exakt.
Att man kan ha helt olika grundinstinkter för hur man uppfattar något.
Ja.
Och ett område där man kan märka det här med att man är lite så här olika psykologiskt funtad, det är på hur olika folk kan uppfatta politiker.
Ja.
Ett uppenbart, så här väldigt så här uppenbart exempel är kanske sådana här auktoritära populister.
Ja.
Alltså hur de uppfattas, Trump eller Putin-stilen.
Mm.
Att det känns som att mänskligheten är helt tudelad när det gäller om man uppfattar en sån framtoning som något som signalerar styrka eller som något som signalerar svaghet, patetik.
Ja.
Ja, men vi kanske då tillhör den halvan bara vars instinkt är att känna att den här strongman-stilen, att skryta om hur bra man är.
Funkar
att,
inte.
Att iscensätta sig själv som tuff och macho, vara besatt av sina fiender och oförrätter, det signalerar väl svaghet.
Ja.
Att om man så här, alltså om man inte ens då pratar om politikens innehåll utan just bara pratar om sin så här estetiska sensibilitet och ens instinkt eller ens så här förståelse av mänsklig psykologi, den säger att det är ju helt självklart då att Barack Obama utstrålar mer verklig styrka och bondus jämfört med Donald Trump.
Det är som folk inte har lärt sig av skolan. Att det är liksom, det är killen som sitter längst bak i bussen och inte bryr sig. Det är han som är cool. Det tyckte man ju.
Mm.
Det är inte han som går kring och skriker om att han har slår, att han tog en, kanske att han gjorde humran då.
Nej, just det.
Eller ni vet, nu blir vi osäker.
Nej, men, ja, men det är
konstigt i alla fall.
Ja, det är lite konstigt det där. Ja. Att man tänker så här att ja, men man tänker, ja, men det är väl helt självklart för alla människor.
Eller
att en som på riktigt är stark inte går runt och skriker, jag är stark.
Nej.
Och en som på riktigt är bäst inte går runt och skriker, jag är bäst.
Nej.
Så måste alla människor uppfatta det, tänker man.
Ja.
Men typ hälften av alla människor tycker att det är styrka att säga jag är stark.
Vad ska man göra med dem?
Att det är styrka att gå runt liksom och kyssa sina biceps då. Att så här, Hur ska vi veta att den är starkast om den inte säger det?
Nej.
Att man bara känner den här totala att det är väldigt det säger i grunden väldigt olika.
Ja.
Man känner en avgrund gentemot andra människor här. Men jag upplevde då men det här är lite så här övertydligt då klyschigt exempel kanske, men jag upplevde ett annat lite mera, kanske lite mindre övertydligt exempel på den här avgrunden på hur olika man kan uppfatta saker. När Aftonbladet Kultur läste en text av Thomas Engström som han hade skrivit apropå Tom Ahlands nya dokumentär på SVT om den tidigare väldigt kortvarige ledaren för Socialdemokraterna, Håkan Juholt.
Okej, det var intressant. Blev han sedd som en våne, enligt Engström?
Jag kan läsa. Ja. Han heter Partiledaren som klev ut i kylan, den här dokumentären. Jag läste bara inledningen på Engströms text där. Han skriver så här: Håkan Juholt påminner om min mamma. Dialekten, munterheten, energin, envisheten, otåligheten. Såna människor delegerar sällan, för det är jobbigare att vänta på att något blir gjort än att göra det själv. Men är det bara därför jag tycker om honom? Eller är det för att han till skillnad från så många andra ledande socialdemokrater sällan låter gnällig? Mm-hmm. Slutcitat.
Men du här, tycker att han låter jättegnällig.
Ja, det här, ja precis, det här är att han sällan låter gnällig. Att här kände jag verkligen att fan vad olika man kan uppfatta det. Det är inte klokt hur olika man kan uppfatta det. Att, liksom, att Juholt skulle utmärka sig som en som inte är martyrig.
Ja. Det är det bästa jag vet med Jesus.
För jag...
Han gjorde ingen grej av att den hängde på korset.
Nej, men för jag har också sett den här Tom Ahlan-dokumentären då.
Mm. Och jag vet naturligtvis, och det vet ju alla andra, jag gjorde inte fler misstag än någon annan ledande politiker på den positionen. Alla ledande politiker får en tid att komma in i en roll som partiledare. Självklart. Det kan ta årtionde för en del eller flera år. Jag fick några månader och sen skulle jag slås ihjäl.
Det är lätt gnälligt.
Lite gnälligt.
Har de årtionden på sig att komma in i rollen?
Jag vet inte. Jag vet inte om det var så på Tage Erlanders tid.
Om det stämmer så har jag rätt och aldrig gnällig.
Var du för vek och känslig?
Oj. Ja,
det får jag vara. Det får man inte vara som politiker.
Det kan man säkert, men jag fick inte det.
Jag fick inte det. Lite gnällig.
Lite gnälligt.
Ja. Och jag menar, det är väl mänskligt. Jag hade säkert också gnällt.
Ja, du gnäller jättemycket. Ja,
men det är ingen som har anklagat mig för att vara särskilt ognällig.
Nej, men... inte av det jag har ögnat igenom i Afterbladet kultur. Det är märkligt hur ognällig Ola Söderholm är. Märkligt ognällig.
Ja, precis. Nej, det är ingen skrivit.
Är det därför jag gillar honom?
Det är ingen skrivit, men jag tycker också...
Eller är det att han liknar min mamma?
Nej, men ingen har skrivit det i Aftonbladet kultur.
Nej.
Men det är just då skillnaden att det verkar finnas en bild här av att Juholt är märkligt ognällig.
Mm.
Och det vet jag inte.
Där kan vi inte skriva under. Nej. Han har rätt att vara gnällig.
Man kanske kan argumentera för att han har viss rätt att vara gnällig och att det är mänskligt. Sådär. Men det är ändå inte en egenskap som sticker ut att det är att det har varit att det är någon så här bizarr stoicism som han utstrålar när jag ser honom.
Precis. Två personer kan ju älska Hulken, men när den andra säger det som är så bra med Hulken är att han aldrig är arg. Då kan den andra säga så här, vad menar du? Eller hur? Så kan det vara.
Ja, precis. Det behöver inte vara
det har inte med Hulken att göra. Nej. Det har med vad den andra personen sa.
Nej, precis. Det är inget karaktärsmord utan nej. Hulken.
Och nej,
säga säga att det där du säger om Hulken stämmer.
Han är jättearg.
Jag kan höra vidare lite här.
Jag kom från Småland. Men skulle naturligtvis direkt beskrivas som en clown, en flexnäs som inte kunde någonting, inte knappt skriva sin namnteckning.
Okej.
Okay. Ja. Men också det här då, sätta den här bilden hela tiden av Stockholmsmaffians nedlåtande attityd mot smålänningar.
Mm.
Alltså det sticker ju inte heller ut som ognälligt.
Nej. Alltså. Är det inte så att... är inte Småland lite gnälligt? Alltså jag vet att dialekten inte är gnällig. Eller det är inte gnällbältet såklart. Nej, det är inte den gnälliga dialekten. Men gnälliga, nu måste jag nästan googla på gnällig smålänning. Fortsätt.
Snål är det ju.
Snål, ja. Och inte lite gnälligt att vara snål.
Ja, det är det i och för sig. Man gnäller om hur mycket saker kostar.
Det är inte gnälligt. Jo, men jag tycker att det är väl jättegnälligt.
Men jag kan tycka att det här nästan, det sticker snarare ut lite som gnälligt. Att det ändå jävlar vad många toppolitiker det funnits som pratat småländska.
Mm-hmm.
Eller andra icke-storstadsdialekter.
Mm.
Som, alltså här sticker han ju, de har ju kunnat hålla sig ifrån det här gnället ofta.
Ja.
Ändå. Så att, jag vet inte. I alla fall inte ognälligt. Kanske rent av gnälligt skulle jag säga att det där var.
Du sa själv Fläcksnäs, Åsa-Nisse, tönt. Man jämför med Pang i bygget. Virrhult, rundningsmärke. Mm. Hur tar det på självkänslan?
Det där följer ju med politiken. Och jag tolkar ju det som att de som uttryckte det på det sättet, de kände, honom kommer vi bara åt genom att förlöjliga honom. Vi kommer inte åt hans ideologiska övertygelse. Vi kommer inte åt den energi och den kraft han utstrålar. Vi kommer inte åt hans folklighet. Vi kommer inte åt att faktiskt människor bryr sig om honom. Så det handlar bara om att så snabbt som möjligt sätta den här stämpeln på honom. Och då lyckas man förmedla en bild av att jag här är en person som inte läser en bok, kan ingenting, titta på Pang i bygget bara och knappt kan skriva sin namnteckning. Detta förlöjligandet.
Han har god självkänsla.
Ja, men också, jag tycker också att det här det är inte det mest omartyriga jag har hört.
Nej, nej, det var inte det, så att det här inte plötsligt var lite gnälligt.
Det var lite, men det här är väl ändå också, det här är väl ändå en människa som har så här lite gråtrunkig personlighet. Alltså lite så där gillat röra sig själv till tårar över att man är too pure for this world.
Men det tror jag absolut. Jag tror att de är blöta, hans tal.
Men att inte bli tagen på allvar måste väl vara det värsta för en politiker?
Ja, man ska samtidigt vara medveten om att det finns, framförallt i Stockholm, det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kindpussas och de tycker om varandra. Och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden. Att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop. Och de tycker om det. Och det kan inte komma in någon från Småland och utmana det. Det är helt omöjligt.
Det är helt omöjligt. Men jag vill bara säga att ett, det klägg är alltså Håkans version av The Swamp. Ja. Så av Trumps The Swamp.
Ja, det är verkligen 100% Trump-retorik. Ja. Utan att lägga någon värdering i det.
Nej.
Ja, det är verkligen drain the klägg. Nej, men ja, precis. Men det är lite det här, det är inte heller det mest ognälliga eller ogråtrunkiga jag hört heller den här harangen så. Alltså det är inte, det sticker inte ut som väldigt liksom ogråtrunket här. Mm. Alltså jag säger inte att jag är emot populistisk retorik, men det här är ju väldigt så här basic blödig fantasi. Alltså kindpussar de verkligen varandra.
Nej. Och just det, jag tyckte också att nu blir det verkligen ren kritik av Håkan, det behöver jag skriva för. Mm. Men att jag tycker att det här rosévinstrickandet, att det är en gammal referens tycker jag.
Ja, precis. Ja, det är lite så här, ja, de äter sushi.
Ja. Att det, vad heter han på DN där vi han som recenserar, han skrev mycket om TV och Kroneman.
Ja.
Att just det här rosévin känns så himla mycket Kroneman hatar Almedalen för 10 år sedan.
Mm. Och Småland.
Ja.
Jag kom från Småland.
Ja. Finns det jag kroppkaka tror att det är svårt här? Nej, det finns inte kroppkaka. Det finns sushi och rosé. Jaha. Vad små kroppkakorna är. Det är alltså ostbollar. Små ostbollar, parmesanostbollar som vi har puffat upp.
Mm.
Och så serverar ni saft. Lite saft i rosé. Det sa vi tidigare.
Ja, men det är bara djur att klampar in där med så här smutsiga stövlar liksom.
Vad ska jag ställa kvigan? Gud, har man kviga med sig? Smålänning nu. Måste jag kindpussa den?
Ja, men det är som någon, att det är, jag vet inte liksom, att det är det som när Borat kliver in. När det kommer en socialdemokrat från Småland. Han kliver in i ett rum i Stockholm.
Jag blev förlöjligad för den här baddräkten jag hade.
Jag tror att det var enkelt att komma åt mig genom att jag haltar lite, jag är lite överviktig, jag har mustaschen, jag har min dialekt, jag har min rotvälska. Det är klart att det var ganska enkelt att komma åt det.
Göran hade inte mustasch, det ska sägas.
Göran Persson, ja. Nej.
Men det andra hade han väl?
Nej, men det här är, ja, det är inte, var inte heller...
Det är ingenting mot Håkan såklart.
Det var inte helt ognälligt och omartyrigt det här heller. Och rotvälska, liksom, vem har någonsin sagt det? Nej. Han pratar ju supertydligt.
Ja, det gör han verkligen. Han talar väldigt tydligt.
Jävla flow har han också. Uh-huh. Han är som en sån här teatersportbegåvning.
Jag tror han är svinbra på improvisationsteater.
Ja, är det här på minuten, tänker jag varje gång Håkan Juholt pratar.
Ja.
Att han är ju alltid sån, han är så jättekompatibel för såna roliga klipp när han gästar Peter i morgonpasset.
Ja.
Så här, håll ett hyllningstal till kebabsås.
Just
var det liksom nu. Så, här, så bara improviserar han så här, ja, han är jättebra på det.
Ja.
Inte tveka, nej, inte upprepa sig, inte, ja.
Medborgare, mötesdeltagare. Vi samlas här i radiostudion för att diskutera frågan om kebabsås. Låt mig säga på det här sättet. Jag har rest landet runt och jag har hört människor säga att såsen inte spelar någon större roll. Jag har mött dem här i studion. De vandrar i sin egen öken. De vet ingenting om verkligheten. De vet inte vad en kebab innebär. En kebab bärs upp av sin sås, av själen i såsen. Särskilt i Jönköping, där den är direkt kopplad till högre allsmäktiga makter.
Ja.
Åk till Jönköping och ät sås. Och lyssna inte på dessa tunna lättviktare som påstår att du kan äta en kebab utan sås. De har ingenting att komma med när det är allvar.
Han är jättebra på sådär nonsens prata med flyt liksom.
Ja.
Att säga god dag, yxskaftaktiga saker. Med väldigt, väldigt lugn, tydlig, säker stämma.
På minuten när någon säger så här, du upprepar ett ord, då bara skrattar, vet han, Ingvar Storm och låter Juholt fortsätta.
Ja.
För de vet att han inte upprepar ett ord.
Att vara i media kan jag säga som en som följde hans medverkan ganska nära under 2011, när han var partiledare. Det var ju med att han så ofta sa saker som motsade sånt som sagts tidigare, sa saker som kanske inte var förankrade i partibeslut, sa saker som inte stämde. Men det som sades, det framfördes ju alltid på ett rösttekniskt oklanderligt vis.
Mm.
Väldigt kompetent var det.
Mm.
Alltså det var ingen som liksom klagade på att det lät så här.
Nisse! Ja. Är du klar till att ta emot nu då? Ja, då! Tittas nu, skosan är bekant nu. Jag vill säkra
att du är stiligt välklädd, nystrukna skjortor, blank kostym. Är det en sköld då för att ta bort det här Åsa Nisse-stämpeln?
Ja, det är det.
Snälla rara gäddar, kom tillbaka! Kom tillbaka!
Håkan Juholt från Oskarshamn är långt ifrån Åsa-Nisses Knohult. Bildad och beläst, han kunde ha blivit en utmärkt kulturminister.
Men så märklig den här dokumentären. Ska liksom en public service-journalist utropa så, jag älskar honom.
Nej.
Han hade blivit en jättebra minister. Eller man kanske får det när man inte gör ett grävjobb, utan att det är en sån här porträttfilm. Jag vet inte.
Men det är väl det som det är väl alltid lite porträttfilmsaktigt det Tom Holland gör.
Ja,
ibland
ja.
Så intervjuar han inte. Han gjorde den om kungen till exempel.
Mm.
Den var inte likadan i tonen.
Nej, just det. Jag kommer ihåg det. Ja. Det var som att det inte var så mycket intervjuer.
Nej, han bara visade kryperiet till kungen. Liksom.
Och så filmade han kungen kanske här på ett besök och få testa en traktor.
Ja.
Så var det bara sån släpig speaker. Vad tänker en kung?
Ja, precis.
När han sitter på en traktor. Ja.
Okej, men det var kul att de fick träffas.
Tom och Håkan.
Jag tror att de gillar varandra jättemycket.
Ja, men jag tänkte också på det här. Vem har egentligen kallat honom Åsa-Nisse?
Mm.
Att det verkar vara lite samma grej som när du för några avsnitt sedan undersökte vem det egentligen var som hade nedlåtande kallat Stefan Löfven för svetsaren.
Ja.
Att det påstås att det ska ha hänt, liksom att Aftonbladet ledare vill att det ska ha skett, att moderater ska ha sagt en svetsare, en smutsig arbetare kan inte vara statsminister.
Nej.
Men det finns inte riktigt några exempel på det.
Nej.
Tyvärr. Och jag försökte bara göra en liknande Google-efterforskning på det här då, med Håkan Juholt och Åsa Nisse. Och det verkar då som att den första omnämningen av Juholt som Åsa Nisse, det är en intervju med Juholt från vintern 2011, precis när han har presenterats. Han har inte blivit partiledare än formellt, men han har föreslagits av valberedningen. Och då säger Juholt i en intervju med tidningen Vi. Här är jag, en Åsa-Nisse, en bondlurk. En som bara kan lyssna på Elvis och ha mustasch. Men en dag kommer ni att
hitta... Jag är oerhört stolt över mustaschen.
Men en dag kommer ni att hitta det andra i mig.
Jag tycker också liksom att... Jag har lite svårt att köpa underdog auran för någon som ändå har varit då varit en högt uppsatt socialdemokratisk politiker och även statsminister. Tycker, att, tänk vad många steg han måste ha tagit den där, vet du, kvigan kommit förbi med den där kvigan och sin rotvälska.
Ja, men han hade ju varit i alla fall riksdagsledamot i 20 år. Ja. Han kanske inte hade liksom, han hade inte varit statsråd innan.
Men statsråd hade han inte varit. Men han var inte...
Men det var ju inte som att, precis, det var inte som att han liksom, han var inte en dräng som kom in ridande på kvigan.
Nej, överhuvudtaget tycker inte jag att när folk kör underdog-kortet i politik tycker jag det känns alltid himla falskt.
Men jag ska i alla fall, bara för att ta det här med Åsa Nisse, att det här då var
han själv som sa.
Ja, det var han som sa det liksom. Så det är han som planterar det med Åsa Nisse. Sedan är det en händelse då deckarförfattaren Lisa Marklund säger i Studio 1 att hon inte ska rösta på Juholt. Mm. Och Marklund var ju annars innan då en känd salinist.
Just det.
Uttalat fan av de sossarna. Ja. Salin och Bodström.
Just det.
Klägget antar jag. Hon gillade de mest kläggiga sossarna.
De dricker nog att säga. Så därför ändå ger jag Juholt
rätt. Ja, precis. Ja, nu kanske man inser att det kanske ligger något i det. Att det är de som kan kombinera att vara sossar med att vara typ gudföräldrar till Mikael Bindefelds barn. Det är liksom Lisa Marklunds kind of sossar.
Ja.
Men nu i och med Juholt så lämnar hon partiet då. Och i det här Studio 1-samtalet säger de Marklund om varför hon inte ska rösta på Juholt bland annat att man kan inte ha en statsminister som marknadsför sig som Åsa Nisse. Men det är ju lite nedlåtande. Fast det är ju med hänvisning då till att han har sagt jag är Åsa Nisse.
Ja.
Det är inte som att hon drog det out of the blue. Men det kanske är det här lite mobbiga beteendet då man tar någons självironiska kommentar och använder den mot personen.
Det är taskigt.
Så här, jag är Åsa Nisse. Va?
Va?
Är du Åsa? Seriöst?
Gud.
Är du Åsa Nisse?
Han är Åsa Nisse! Så det här håller de på. Det är skittaskigt.
Ja, precis. Så det var det i alla fall. Det är det enda jag hittat liksom. Därefter verkar alla omnämningar om Juholt som Åsa Nisse vara att Juholt i såna här då, ja men som i den här dokumentären, såna här intervjuer efteråt liksom, efter hans partiledartid, och han talar ut antal år senare att Juholt då hela tiden, att han lyfter hur kränkande det var att bli karaktäriserad som en Åsa Nisse.
Jag vill också bara säga det där att jag tycker inte direkt att han liksom har uppfattat eller ens beskrivit som, alltså som bondsk.
Nej.
Utan det är liksom, det är inte så att han är, det är inte bondsk han är, utan det är ju lite fånig. Det är inte samma sak tycker jag.
Nej.
Det är inte dum liksom, det tycker jag. Det är lite fånig.
Nej, ja. Men han liksom har suggererat fram något annat.
Mm.
Och, ja, men det är det hela då, det här underdog-perspektivet och klassperspektivet han håller på med att ja, men dels att han är en sån som varit i Stockholm och varit riksdagsledamot i decennier. Och jag tror också att klassmässigt har han egentligen nästan ovanligt mycket medelklassighet och kulturellt kapital för att ha varit socialdemokratisk partiledare. Han är själv journalist, hans pappa var kommunalråd och typograf, hans mamma konstnär. Hans morfar var ju då en framgångsrik och känd konstnär, Arvid Källström.
Ja.
Alltså jag tror nästan alla socialledare de senaste 100 åren, förutom Olof Palme, kan skryta med mer gedigna knegarpoäng, faktiskt, än Håkan Juholt.
Jag kommer också ihåg att det lyftes fram väldigt mycket, och det var liksom det som man gillade med Juholt, att han faktiskt kändes, att han var genuint liksom, konst- och kulturintresserad och bevandrad. Liksom.
Precis. Han höll inte på med någon sån... göra sig till och vara folklig genom att bara säga att jag har aldrig du vet, jag har bara lyssnat på Thomas Ledin.
Nej,
och
ingen
läst deckare, att han inte på med något sånt, utan han så här vågade vara en sån som har lite finare kulturell smak än vad kanske så här Reinfeldt säger, att han bara lyssnar på Dabas eller någonting.
Ligger Dabas och dricker Cola Zero och läser Camilla Häggqvist.
Läckberg. Ja, men i alla fall, det är som sagt bara, det är konstigt hur olika man kan uppfatta det.
Att det
är jättemycket reaktioner på den här dokumentären som bara liksom är som en så här fortsättning då på den här meme-vänster-fantasin om Håkan Juholt. Och Tom Ahlan rör sig själv aldrig bortom det. Det är bara det här att han är så äkta, han var Sveriges stora progressiva hopp, han var vår Bernie Sanders, han var för ren för den här världen. Och bara liksom vältras i den här bilden av att han var så här manic pixie dream-sossen Juholt.
Så lingon alltid, lingon i mjölken, lingon i grädden, hos farmor. Hon vispade upp grädden och så blandade hon i lite lingon. Va? Så kan man lägga det på en torr kaka, en gammal mandelkubbe eller någonting som hade passerat bäst före datumet. Men med lingongrädden på så blir det ett delikat bakverk.
Det där tycker jag är essensen av Håkan Juholt. Ja. Att kunna liksom blaja om det, ja, på ett väldigt bra sätt.
Man gör honom ett ord, lingon.
Ja.
Lingon! Lingon!
Äta lingan, lingon. Och sen är han igång.
Dessa lingon som, ja, för oss samman.
Och att bara såhär, ja. Och så är det så snyggt liksom att få in att mandelkubben har liksom är för gammal egentligen.
Ja.
Men att lingongrädden dövar den, liksom, den fattigmansstanken.
Ja, ja, men det är så att jag alltid lite känt lite samma förundran inför då folks bild av Juholt då, som man kan känna förundran över folk som gillar Trump och uppfattar Trump. Alltså, mm, inte lika tydligt. Jag tror också att Juholt liksom är en äkta trevlig person, mm, och har ett äkta engagemang och att han förmodligen funkar bra som ambassadör på Island. Det är mest där de är på den här dokumentären, som är på Island.
Jag tror
det, och kollar
jag tror
det
går. Jättebra som ambassadör.
Ja, nu är han i Sydafrika, tror jag. Ja. Men,
han kunde verkligen så här föra till det. Här gör vi haj, rutten haj.
Mm.
Rutten haj, rutten haj.
Kan du hålla tal om rutten haj, Håkan?
Ja.
Jag har inte förberett något, men jag går upp. Rutten haj. Som har fört oss samman. Det här är,
lägg den på en mandelkubb.
Nej, men... allt det liksom, äkta engagemang och så vidare. Men att jag då ändå förundras över att, ser ni ändå inte att han är lite av en snicksnackare?
Mm.
Att jag bara tänker att ens instinkt är väl att en sån person som är så liksom så här benägen till sentimentalitet och fladdrighet, mm, och så här bara låta sig svepas med av sin feeling, att man så här, tar väl inte en sån persons beskrivning av skeenden av sig själv bara rakt av,
mm,
som Tom Ahlan verkar göra och alla vänstertwittrare. Att ja, men just det liksom, att han är så bra på att på det där att bara röra sig själv hela tiden, att det blir sånt att det är så mycket hans grej så där liksom, att han, det är någon så här, jag vet inte, han är så lite så här sos Björn Ranelid så där, på gott och ont där. Men att, jag vet inte, liksom ditt gamla riff om, som du hade om dagdrömmar,
mm,
att du gör det, att du dagdrömmer, eller jag menar alla gör det, men, ja, men du berättar om dem. Men att, ja, att man säger dagdrömmer om att man kanske är hjälte på något, mm, sätt, att du kanske dagdrömde om att du räddar en kvinna eller att, mm, du är stjärna i amerikansk fotboll eller något.
Allt detta stämmer.
Och att man sysselsätter sig med det. Men jag tror att Håkan Juholt är bäst på det.
Oj.
Jag tror att han så ofta bara blir sittande som i trans på sitt rum med blanka ögon. Så tittar ut i luften och så bara kan det gå flera timmar.
Mm.
Och han bara är helt så här borta. Att han kanske, han har bara varit då i storstrejken i Sundsvall 1882.
Och röjde du?
Och varit så här
han höll ett brandtal som fick soldaterna att lägga ner vapnen, tror jag. Tror inte det?
Ja.
Att han bara talade och så gick han fram. Det stod en massa soldater med riktade vapen mot arbetarna.
Mm.
Så började han tala, så gick han fram och så bara sänkte han vapnen på dem. Och sen började alla applådera.
Eller kanske till och med att han så här vill ha blivit skjuten. Att han blir martyr.
Ja, martyr.
Liksom.
Och så är det bara...
Nej, han kastar sig framför någon kvinna som soldaterna ska skjuta.
Pappa, varför äter vi den 6 april varje år den här bakelsen med en chokladman med mustasch? Och så är det lingon.
Grädde på.
Det är lingon grädde på. Varför gör vi det, pappa? Jo, det är för att den stora Håkan, ja, gav sitt liv för arbetarna. Men nästan 100 år sedan. Och alla så här, man läser hans tal varje år.
Ja.
Och det slutar med, sista ordet är pang.
Precis. Och någon så här ambassadörssekreteraren har stått så här, Håkan, Håkan, Håkan.
Han hör bara Håkan, hur folk skriker Håkan.
Lena Hallegren är här nu.
Till och med Lena Hallegren äter min bakelse.
Går nästan inte att väcka honom ur den där transen. Nej, men han pratade om det också, att han, liksom, att han är så känslosam själv i dokumentären.
Mm.
Men just det här, liksom, att han sveps med liksom, av feeling när han pratar själv. För det är också något i partidokumentären då Ahlan säger så här trivs Juholt bäst bland gräsrötterna. Och så är det liksom att han så här, står och talar i någon liten lokal.
Mm.
Men det minns jag från hans partiledartid då han liksom åkte på sådana där...
Jättemånga. Det är också väldigt Trump över det, att han behövde liksom en publik hela tiden.
Ja, han åkte på sådana träffa gräsrötter-turné för att så här, konsolidera sitt stöd efter att det hade varit så här, inledande stökig period.
Mm.
förlåt turnén kallades eller något sånt där. Och då var det också så att han gjorde ju succé på varje möte där och då för de som var i lokalen. Men alla ljudupptagningar från de här framträdandena, alltså det var ju sån fest liksom för Thomas Ramberg och Ekoslaras intervju. För att han gick ju bara på feeling, såhär, vad är den härligaste grejen att säga nu? Om jag bara säger det här till de här liksom, radikala gräsrötterna, att jag ska stoppa vinster i välfärden, då blir det mysigt här och nu.
Då blir det inte mysigt när...
Nej, sen när de ska spela upp klippet i en radiostudio...
Ska du stoppa vinster i välfärden?
Men det kongressbeslutet är ju att ni är för vinster i välfärden.
Det var mysigt där och då. På kongressen var det mysigt med...
Det var just det, jag kan spela det här, det sa han själv i det klassiska klippet innan han hade blivit utsedd till partiledare om att det började snacka som honom som partiledare.
Efter igår så har det twittrats lite om dig som ny måna helt enkelt.
Oj, de är inte kloka.
Vad tänker du om det?
Nej, men absolut inte. Absolut inte. Jag är inte en sån person. Jag är alldeles för yvig. Ostrukturerad. Jag har inte en personlighet som passar för att ha ett sånt ledande uppdrag. Det vet jag. Jag känner mig själv väldigt väl. Jag ser det som helt otänkbart. Jag har varken kapaciteten politiskt eller socialt att ställa mig först i Sveriges största politiska parti. Jag inser min begränsning. Jag kan inte föreställa mig detta.
Det finns en tradition av att man ska säga nej.
Mm, precis.
Men det är som att han inte kan... Han fortsätter riffa.
Ja.
Och då...
Men det är också det här liksom hans så här storytelling-begåvning. Ja. Då, att han vill ju egentligen bli partiledare, men så vill han så här, riktigt göra sig till underdog. Ja. Ännu mer.
Alltså, det går inte. Jag har inga ben, till exempel. Så att, hur ska jag kunna stå i en talarstol? Och jag har inga händer, så jag kan inte skriva mina tal.
Ja, precis. Ja, verkligen.
Det går inte. Det går inte rent fysiskt. Jag kan inte ens hålla reda på utgångsdatumet för mandelkubbarna. Jag kan inte vara statsminister.
Jag måste vispa lingongrädde till varje mandelkubb.
Annars kommer jag inte äta. De är så torra.
Annars, precis. Men då blir det ett delikat bakverk.
Vad var frågan?
Men det var bara det att det kan vara så olika hur man uppfattar det. Att det är väl ändå lite av en snicksnackare det här.
Det är nog en snicksnackare. Mm. Och en aningens gnällig. Jag har tre goda nyheter. Mm. Vi börjar med den första. Den är från DN. Och det är kanske världens längsta artikel. Och i dess inledning så står det så här. När slemhinnan på livmoderns insida vuxit tjock släpper den. Om inget befruktat ägg har fastnat. Det är den biologiska beskrivningen av mens. Och en gång i månaden i cirka 40 år så sker denna process i kvinnor. När slemhinnan stöts bort lämnar den kroppen utblandat med genomsnitt upp till 80 ml blod.
Mm.
Så det handlar alltså om mens då.
Mm.
Och mens är, som vi gång på gång har slagit fast här i Storas utveckling och i en massa andra poddar, inga som någon tycker är en stor grej, bryr sig om eller har problem med. Det är bara som alla kroppsvätskor lite äckligt.
Just det.
Det precis, tror jag vi har slagit fast, eller hur? Det är upprepning på det sättet.
Ja, just det, du menar på det. Det är inget särskilt,
nej.
Men det går inte heller att komma ifrån att det är lite äckligt.
Lite.
Så att det är en kroppsvätska.
Och att det då är lite äckligt, det har kvinnor genom historien gjort en jättegrej av. Och bestämt sig. Okej. Okay. Ja. Mm. Och det här kommer låta lite gubbig kanske. Mm. Och så har de bestämt sig då för att skämmas, gömma undan och få komplex över det. Mm. Vilket är det kvinnliga defaultvalet i princip allt. För att sen då göra offentlig konst av det. Och man ska hårdra det. Det här är en hårddragning.
Mm. Mm.
Men nu kommer vi till de goda nyheterna och jag läser. Det är allt fler som väljer att slippa ha dessa blödningar. De senaste 5 åren har diskussionen gått från att vi kan göra så till att göra så, säger Therese Zetterqvist Eriksson, barnmorska på UMO. Och även Lena Marions, som arbetar kliniskt som överläkare på Södersjukhuset i Stockholm sedan utveckling. Att det här valet finns, det är ingen nyhet. Vad vi ser är att det blir allt vanligare eftersom fler kvinnor får kunskap om metoderna. Inte minst beroende på att vi som träffar patienterna ganska ofta förordar att de inte behöver menstruera. Många kvinnor mår dåligt när de har mens. De kan ha mycket smärtor, få migrän och påverkas på annat sätt. Varför ska man då inte använda möjligheten att slippa det?
Mm.
Och det har länge funnits då möjlighet att kunna liksom skjuta upp sin mens med hjälp då av de här p-pillerna.
Mm.
Men måste man hade inte tanke på att man skulle bara kunna skjuta upp den hela tiden. Och det då, som det står här, det berodde andra på att det fanns ett synsätt om att mensen ingick i en naturlig cykel som inte skulle rubbas, säger då Lena. Det är också så att mensen sätts som en sorts frihets- eller friskhetstecken då, och det kan det i och för sig vara. Men hon säger, och nu citerar jag Teresa Zetterqvist Eriksson igen. När jag var ny som barnmorska i slutet av 90-talet sades att kvinnor kunde skjuta på sin mens några gånger per år, men att man måste släppa fram den. Idag ser vi helt annorlunda på detta. Barnmorskor, du.
Mm-hmm.
De har mycket åsikter som de nog skulle hålla för sig själva.
Att det här är en åsikt, eller att de har bytt åsikt om...
Men det känns som att barnmorskor uttalar sig och så kommer de med den ena tokigheten efter den andra. Att barnen ska ligga på sidan eller upp och ner och de har ingen aning. De ska inte hålla på att uttala sig om att män ska skjutas fram. Har de ingen aning om. Självklart är mens en naturlig del av en cykel, men det finns liksom ingen anledning då att inte bara skjuta upp den hela tiden då, säger Lena Marion.
Mm.
Hon säger också, mens kan påverka kvinnors tillvaro så otroligt mycket. Det är alldeles för många som står ut med smärtor, tvingas vara sjukskrivna från skolan eller arbeta en eller ett par dagar varje månad. Vissa har en inställning om att det är så här att vara kvinna, så hade min mamma också. Ett annat dilemma med mensen kan vara att den är riklig, och det kan vara problem rent praktiskt och sånt. Men dessutom kan det leda till blodförlust. Eller det kan blodförlusten leda till järnbrist som gör kvinnor trötta.
Just det.
Och det här att kvinnor ska behöva sjukskrivas eller erbjudas vilorum på jobbet när mensen är som jobbigast är helt fel väg att gå, anser jag. Och alla andra, eftersom den inte behövs.
Mm.
Det bästa är ju att få mindre ont och blöda mindre. Exakt. Tyvärr kan inte alla kvinnor med mycket menssmärtor bli helt hjälpta och slippa sjukskrivas. Det gäller bland annat de som har svår endometros, ja. Den där är fruktansvärt. Och de säger så här att de inte liksom att det ska vara ett medvetet val och sådana saker. Och sen så kommer de till de vad heter det, om det finns några nackdelar, och det finns kanske en liten nackdel med att man möjligtvis skulle kunna få ökad risk för blodpropp. Men det kommer bli allt bättre och bättre, de här metoderna. Så inte det jättebra nyheter?
Det är alltid ökad risk för blodpropp.
Ja, det är alltid det.
Också
det
med AstraZeneca.
Ja.
Men ja, det låter som bra nyheter. Man behöver aldrig ha mens igen.
Aldrig ha mens?
Mm. Just det. Mm.
Gud vad skönt att slippa det.
Men jag tror att du underkände det här uttalandet av barnmorskan.
Ja, men den tidigare barnmorskan.
Aha, okay.
De som sa att man var tvungen att släppa ut mensen.
Behövde
släppa ut mensen.
Det
behövde finnas överhuvudtaget.
Ja, du är på team, släpp aldrig ut mensen.
Jag är ju team bekämpa det naturliga.
Mm.
Jag är emot vaginalfödsel.
Mm.
Och nu när jag har fått höra att man inte behöver ha mens, så tycker jag att det är helt fantastiska nyheter. Gud vad kul. Och nu finns det ju ingen anledning för kvinnor att inte göra lumpen längre.
Nej.
Så hon var skönt.
Var med på gympan och,
det var väl en god nyhet. att vi inte behöver höra något snack om mens längre.
Hur skjuter man upp den? Är det bara att man ska, vad är metoden nu för att skjuta upp den för alltid? Är det bara att ta p-piller?
Ta piller, men jag tror också att det finns liksom att det finns p-stavar och sånt som gör att man inte får mens. Man behöver inte ha mens längre. Det finns ingen anledning.
Har det varit så länge?
Det har varit så jättelänge. Det är bara att det är så få som har använt det. För att då de här barnmorskorna har gått runt och sagt om att det är liksom, att det naturliga måste släppas ut. Och gissar jag de människorna som använder liksom mensen som någon sorts religiöst grej.
Men för det är...
Fullkomligt onödigt.
Mm.
Förutom när man ska få barn.
Men det är ändå, ja, men är det som att kanske folk har ett motstånd mot att ta bort sin mens då för att det bara känns fel?
Det känns fel, ja.
Det här,
men det kommer kännas så rätt.
Att det här är, det är bara en del av ens identitet.
Uh-huh.
Man är en kvinna då,
uh-huh,
om man har mens kanske. Och så det blir för konstigt att inte ha det.
Ja, uh-huh, men du slipper vara kvinna. Så kan man också säga det.
Men det är som om man...
Ja, som man inte var så här, vadå, aggressiv.
Ta bort sin aggressivitet. Ja. Det hade varit bra.
Det var jättebra.
Om jag inte hade den här aggressiviteten som gör att jag hamnar i trubbel hela tiden.
Det känns också ganska naturligt när du nämner den.
Det känns fel att inte ha den.
Alltså tänka på saken.
Ta bort sin särd.
Ta bort säd nu, ja.
Ta bort sperman. Just det. Att det inte kommer något vid orgasm.
Men det är väl jättebra. Det är väl såklart sexigt, men också lite som alla kroppsväskor. Lite äckligt.
Ja, just det, precis. Men då som att man skulle ta bort det. Ta och sen så kan man bara slå, om man bara kunde slå på det om man vill få barn. Alltså, men annars bara ha det borttaget. Ja. Så kanske som att många män ändå inte skulle vilja ta bort det.
Jag tror att det kanske många
som skulle göra det. Skulle vara samma det slags psykologiska mekanismer.
Du har en bra poäng där. Men där får vi faktiskt vara jämställda. Om kvinnor inte längre ska ha män så kan inte vi gå runt och komma på folk.
Nej, vi ska få liksom... Vi ska röra oss mot... Vi ska röra oss mot Ken, att bli Ken och Barbie-dockor hand i hand. När kvinnorna tar ett steg så tar vi ett steg också.
Vad okladdigt det kommer vara.
Det kommer vara okladdigt. Vi längtar tills vi alla bara kan dekompostera våra kroppar och ladda upp oss i molnet.
Fan vad bra framtiden kommer vara. Nu tar vi andra goda nyheten.
Ja.
Det går inte att reparera det skolbarnen i världen förlorat under pandemin. Mm-hmm. Säger Världsbankschefen David Malpass i en exklusiv intervju med Ekot. Det är från SR då, hör ni.
Det låter som en dålig nyhet.
För dem kanske. Flera länder har ekonomiskt hämtat tillbaka det som gått förlorat under pandemin. Men det går inte med skolgången. Mm. Effekterna när det gäller barns förlorade skolgång är stora, säger Världsbankens chef igen. Barnen i världen backar i utvecklingen genom att glömma det de lärt sig. Mm. Och samtidigt förlora tiden i skolan för att gå framåt, förklarar Världsbankens chef. Mm. Och det är väl goda nyheter för oss som inte stängde skolorna.
Ja. Jag menar för Sveriges konkurrenskraft.
Det här kommer vara som det nya... Det är slutet på andra världskriget all over again. Alltså att vi kommer vinna varenda PISA-undersökning. Och alla bara, ja men det var för att ni hade skolan öppna. Mm. Ja men ska vi inte utnyttja det då? Nu tar vi och vinner den här mattetävlingen.
Vi höll oss utanför tredje världskriget också.
Ja, precis.
Ja, vad bra.
vi kommer liksom, våra barn alltså, är ett sånt, de sitter verkligen liksom i vinnarsitsen nu.
Mm, just det, precis. Och de liksom, kommer ta alla platser på...
Alla på Harvard.
Harvard och Oxford då. Ja. Sorbonne.
De kan ju ingenting, de andra ungarna.
Nej.
De har inte lärt sig något.
Mm.
Medan våra unga bara, I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Ett gånger ett är ett. Ett gånger två är två.
Ja. Ja, men vad härligt för svensk konkurrenskraft och tillväxt och innovation.
Underbara nyheter.
Mm.
Sista och tredje goda nyheten. Och det är alltså att utrikesministern Ann Linde har kommenterat avslöjandet som kom igår. Om att amerikansk underrättelsetjänsten NSA med dansk hjälp har spionerat på ledande politiker och höga tjänstemän i flera länder, bland annat Sverige.
Just det.
Det här är typen av incidenter som har betydelse för förtroendet mellan länderna, enligt Ann Linde. Jag vill understryka att vi ännu inte vet, vi har inte fakta på bordet ännu, men generellt är det så att det påverkar, säger Anna Linde. Det är starka ord och...
Prata om då om relationen till Danmark eller USA.
Nej, till Danmark. Eller USA, det är klart att USA får spionera på oss. Men att de smutsiga danskarna har huggit oss i ryggarna.
Mm, mm.
Grannländer, EU-länder tillsammans. Båda är medlemmar i Nordiska rådet.
Mm.
Hugger oss i ryggen. Hjälper alltså en tredje makt att få information från oss.
Mm.
Men nu behöver vi inte längre ha något dåligt samvete, vilket vi inte hade heller, för andra världskriget.
Nej, just det. Mm.
Okej, vi sålde lite malm.
Mm.
Det hade de också gjort om de haft malm. Men ni gjorde ju det där mot oss nu.
Mm.
Så slutbölat.
Jo, men det är NATO helt enkelt då. De är NATO-grisar.
De är NATO-grisar, ja.
Danskarna. Så att, det är väl bara att få det svart på vitt då. Att man kan inte räkna med någon lojalitet från någon som är med i NATO när man själv bara är med i NATO till 95%.
Jag förstår inte varför de behövde spionera på oss. Jag hade bara kunnat ringa upp och fråga.
Mm. Ja, Exakt.
Alltså inte danskarna då, utan amerikanerna såklart. Vi säger inte ett ord i danskarna.
Nej.
Så det finns inte längre någon mens.
Nej.
Våra barn kommer ha en fantastisk framtid. Och danskarna har återigen visat sitt fula tryne för hela världen. Då är det väl dags för din gåva.
Ja.
Gåvan som alltså kostar nästan 800 kronor.
Gud vad spännande.
Mm. Jag ska komma över på ditt hörn.
Ja. Kommer du runt här.
Här är din gåva.
Nej! Wow, okej. Okay. Då ska vi bara ta det här så det hörs.
Spelar du?
Hi alla, it's Teemu Selänne here. Hope all is well and greetings from sunny California. Well, your friend Jonathan told me that you are big my fan and I really want to thank you for all the support over the years. I love my fans and I always try to tell how important they are and how much I appreciate them and how big a different you guys can make in my career and a lot of hockey players' careers. So, Ola, thanks so much for being a great fan. I heard you collecting hockey cards and memorabilia and it's a great, great hobby, you know. You must have a quite great collection and just keep dreaming big, you know. Hopefully your life is good and you have found your passion. I always tell the young people that happiness comes when you wake up in the morning and you start doing something what you really love to do. So hopefully you have your passion and love and then you just work hard, you dream big and you keep smiling. So all the best in your life. I'm cheering for you and take care, my friend.
Oh. Han skickade den här bilden. Jag kommer att ha snackat om att han ser så jävla bra ut. Men herre, han ser ju otroligt bra ut.
Ja, precis. Det var alltså finländska hockeylegenden Teemu Selänne här som jag pratade om i det här hockeykort. Då vi pratade om att jag samlade på hockeykort när jag var liten. Att jag hade 30 olika kort på Teemu Selänne.
Vad fint att han önskar att vi inte ska ge upp.
Då behövde jag höra. Det är så här då. Det fanns på Memo då. Mm. Där man kan, köpa hälsningar från kändisar. Och så har du gjort det till mig då. Ja, det är väldigt fint. Väldigt fint. Han var generös med sin tid.
Alltså. Verkligen.
Det var inte så här, det var inte 10 sekunder.
Nej, verkligen
han
inte.
Han pratade på här och
gav inspirationstal och tog med liksom dina hockeykort och allting.
Ja, alltså du hade liksom informerat honom då om vad han skulle säga lite grann.
Eller jag sa bara att din kompis Ola är din största fan och han har alla hockeykort på dig. Så jag gav egentligen ganska lite instruktioner. Fan vad bra han skötte det, men det är inte konstigt. Det är en fantastisk människa.
Ja, precis. Han såg väldigt bra ut också.
Ja.
Mm. Ja. Ja, det var...
Du är glad?
Jag var väldigt lite omtumlad faktiskt.
Ja, okej, trevligt.
Det var skönt att veta att Teemu tror på mig då.
Mm,
att,
det. det kommer lossna för dig snart, tror jag.
Att det är en great hobby med min memorabilia collection.
Ja. Jag visste tänker man säga att du egentligen har ett hemligt rum. Där du när det känns riktigt tufft går in och sorterar.
Mm.
Kort och olika signerade hjälmar.
Okej, 800 spänn för Teemu Selänne, alltså det var ganska billigt.
Jävlar, alltså jag högg direkt när jag sa det.
precis, för att det kan ändå vara så här, liksom, du vet, 400 kronor för Anton Körberg på den där sidan.
Ja.
Så då känner man ju ändå.
Jag vill nästan skriva ett tema att du kan ju lägg på en tussing, säger jag.
Mm. Han kanske har mycket tid nu. Eller han kanske bara är och så här spelar golf i Kalifornien.
Han såg inte superstressad ut.
Så att han bara kanske river av 40 sådana där 800 på en dag då.
Ja.
För att om det kostar så lite kanske får han väl säkert många fler.
Ja.
Om man hinner göra många så kan det vara värt att ha det lite billigare kanske.
Kanske en 10 om dagen då.
Ja.
Man sätter sig upp veranda med en god öl och så river han av 10 stycken.
Mm. Ja, vad stort. Jag känner mig... Ja, jag vet inte. Känns det lite som ett barn som har cancer.
Så känner jag Teemu också.
Det
Det kanske är det finaste man kan höra.
Ifall ett hockeyproffs pratar till en på det här viset, ja, då är man ju ett barn som har cancer.
Ja, det var det. Och det ser inte bra ut heller.
Det är verkligen.
Prognosen är inte den bästa.
Om Mats Sundin kommer in och skriver...
Då vet man.
Om Mats Sundin kommer in i rum och skriver en autograf på en keps och sätter den på en huvud. Då vet man att nyheterna som kommer sen från läkarna är
då
inte
blir
bra.
Först glad och sen så himla ledsen.
Ja, vad sjukt. Vad sjukt. Temusellen alltså. The finish flash. Mm. 76 mål. Rookie-säsongen 92-93.
Temu, do you know anyone from Sweden? Well, I know Ola. He's a good lad. His biggest hobby is cards of me. I think he will make it in the future if he keeps on believing in himself.
Teme tror på mig.
Ola, thanks so much for being a great fan. I heard you collecting hockey cards and memorabilia, and it's a great, great hobby. you must have a quite great collection. And just keep dreaming big, you know. Hopefully your life is good and you have found your passion. I always tell the young people that happiness comes when you wake up in the morning and you start doing something that you really love to do. So hopefully you have your
passion. Sa du till honom att jag är 38?
Nej. Jag skrev inga åldrar alls. Men jag hör ju att han tror att du inte är en dag över 12.
Han tell the young people. Ja, men han är ju kanske 47 eller något sånt där. Han är lite äldre än mig. Kan ändå vara en mentor på sådant.
När jag sitter på en vilsen 38-årig. Då brukar jag säga, jag är glad att du är mitt fan. Och gå och samla hockeykort. Och tro på dig själv, så kommer du lösa då. Jag hoppas inte din passion. Hej då, jag måste spela golf. Mm. Räddat ytterligare en vilsen 38-åring.
Ja.
Den här veckan har börjat bra för mig, Temu.
Ja, okej. Okay. Ja, men tack så jättemycket, Jonathan. Det var en väldigt, väldigt fin present. Precis. Bra callback till avsnittet om hockeykortsbomen i Luleå 1994. Mm.
Rock on, Janne,
precis. Jag fick lite information om Rock on, Janne. Att den konkade. För det var någon som sa, den här Ronny Eriksson-monologen om... att de inte ville köpa korten på Rock Onion, precis, eller att han skulle åka med, att hans son sa de är värda så här mycket, det finns en affär i Luleå, de köper korten. Så åkte de då till Rock On och sen så var det ingen som ville köpa där, men att den, så som Ronny Erikssons kåseri var egentligen, var att affären hade konkat när de kom dit för att skulle sälja korten. Och det gjorde den, men det som skedde sen var tydligen då att Rock On Janne startade en ny affär tillsammans med sin thailändska frus dotter som sålde Magic-kort i...
för fantastiska pris.
Det var också en som berättade väldigt starkt minne då Rock On Janne lurade in Mikael Renberg i en autografsignering på Rock On. En sommar när Mikael Renberg liksom då var...
Han hade gjort det jävla debutåret, eller i rookieåret.
Ja, men det var 95 och sånt där. Alltså han var ju svinhet, Mikael Renberg. Han spelade ju Legion of Doom. Du vet, med Eric Lindros. John Leclerc, den i Philadelphia Flyers.
Han är den bästa svenska rookien någonsin.
Och då...
Leif B säger att ingen kommer slå hans rekord. Förlåt.
Vad sa du, vem? Leif?
Jag vet inte, Leif B, han är eftermålet.
Jaha, Leif B, okej. Okay. Ja. Mm. Han var väl bara hemma i Norrbotten på semester då. Mm. Och sen så liksom hade Rock On Janne, han kanske var lite bekant med honom sen gammalt. Och hade så här, ville tvinga dit honom för att bara, som han sa, så här, signera hans Flyers-tröja som han hade. Ja. Liksom, kunde signera den. Så skulle han bara åka förbi Luleå och göra det. Men sen när Mikael Remer kommer dit så liksom är det en så här kö på en kilometer av barn som står där. Och så har Rock On Janne iscensatt något att han så här inträder får ens få gå in på Rock On och få en autograf av Mikael Renberg. Och alla måste också köpa något inne på Rock On. Men så Mikael Renberg ska studera.
Men då var verkligen bara hans tro på kortens värde, hans fall. För uppenbarligen har han affärssinne.
Ja, precis, en riktig liksom skojare var ju. Och... men så jävla hemskt för Mikael Renberg då. För att,
inte vända då?
Nej, han kan inte vända då. Och sen är det också att han blir lite framställd som en lite rövig person som tar betalt för att skriva autografer liksom. Han tar betalt och alla pengarna går till Rock on Janne. Och ja, riktig fälla blev han inlurad i.
Jag undrar vad Rock on Janne hade gett mig för mitt magic-kort. Vad heter Dragonfire? Jag tror vi talar 2 tussingar minst.
Då säger vi så. Det var allt för den här veckan. Och ja, Stormens utveckling tillbaka med vecka igen. Hej, hej.
Hej.